A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples.
En förkrossande känsla av nederlag och förtvivlan omgav Jesu lärjungar när han led och dog på korset. Och när hans kropp lades livlös i graven. Trots det som frälsaren upprepade gånger hade sagt om sin död och sin uppståndelse hade de inte förstått. Den mörka korsfästelsen eftermiddag följdes dock snart av den glädjefulla uppståndelsens morgon. Men den glädjen kom först när lärjungarna blev ögonvittnen till uppståndelsen. För till och med änglars tillkännagivande om att han hade uppstått var först obegripligt. Det var något som de aldrig hade skådat. Maria från Magdala och några andra trofasta kvinnor kom tidigt till frälsarens grav den söndagsmorgonen med kryddor och salvor för att slutföra den smörjelse som hade påbörjats när Herrens kropp hastigt slagt i gravkammaren inför den kommande sabbaten. På denna morgonens morgon möttes de av en öppen gravkammare. Täckstenen hade rullats bort och två änglar förkunnade. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han är uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Kom och se platsen där han låg. Gå genast och säg till hans lärjungar att han uppstått från de döda. Som änglarna hade befallt tittade Maria från Magdala in i graven, men det verkade som det enda hon märkte var att Herrens kropp var borta. Hon skyndade sig att berätta för apostlarna och när hon fann Petrus och Johannes sa hon till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och Johannes sprang till platsen och konstaterade att graven verkligen var tom eftersom de såg linnebindeln ligga där och duken som hade täckt huvud hopvikt på en särskild plats. Johannes var uppenbarligen den första att förstå det storslagna budskapet om uppståndelsen. Han skriver att han såg och trodde, medan de andra fram tills dess inte förstått skriftens ord om att han måste uppstå från de döda. Petrus och Johannes gick, men Maria stannade kvar, fortfarande sörjande. Under tiden hade änglarna återvänt och frågade henne milt: kvinna, varför gråter du? Hon svarade dem: de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. I det ögonblicket talade den uppstående frälsaren som nu stod bakom henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så jag kan hämta honom. Äldste James E. Talmage skrev: det var Jesus, sin älskade herre, som hon talade med, men hon visste det inte. Ett ord från hans levande läppar förvandlade hennes pinande sorg till extatisk glädje. Jesus sa till henne: Maria. Rösten, tonfallet, den ömma betoningen som hon hade tidigare hört och älskat lyfte henne upp ur förtvivlans djup var i hon hade sjunkit ner. Hon vände sig om och såg Herren. I hänförd glädje räckte hon ut armarna för att omfamna honom och uttalade enda ömma tillbedande ordet: Rabboni, med betydelsen min älskade mästare. Och så blev denna välsignade kvinna den första dödliga att se och tala med den uppstående Kristus. Senare samma dag uppenbarade han sig för Petrus i ilen nära Jerusalem och på kvällen för 10 av apostlarna och andra genom att plötsligt träda fram mitt ibland dem och säga: se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Sen för att ytterligare övertyga dem, eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro, utan stod där och förundrade, åt en bit stekt fisk och honungskaka inför dem. Senare instruerade han dem: ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Utöver dessa bekräftade vittnen i Jerusalem så har vi den uppstående Herrens ojämförliga verksamhet bland de forntida invånarna på det västra halvklotet. I landet Ymnighet så steg han ner från himlen och inbjöd den samlade människomängden, ungefär 2500 personer, att komma fram, den ena efter den andra, tills de alla hade gått fram och stuckit sina händer i hans sida och känt märken efter spikarna i hans händer och i hans fötter. Och när alla hade gått fram och själva hade bevittnat det, ropade de enhälligt och sa: Hosianna, välsignat var den allra högsta Gudens namn. Och de föll ned för Gud, för Jesu fötter, och tillbad honom. Kristi uppståndelse visar att han existerar självständigt och evigt. Ty, liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Jesus sa: fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Frälsaren är inte beroende av föda eller vatten eller syra eller någon annan substans, makt eller person för sitt liv. Både som Jehova och som Messias är han den store jag är, den i sig själv existerande guden. Han är och kommer alltid att vara. Genom sin försoning och sin uppståndelse har Jesus Kristus övervunnit alla fallets delar. Fysisk död är tillfällig, och till och med andlig död har ett slut, på det sättet att alla kommer tillbaka till Guds närhet, åtminstone tillfälligt, för att bli dömda. Vi kan ha fullständig tro och tillit till hans förmåga att övervinna allt och ge oss evigt liv. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i alla Adam dör, liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Med Elsten Nila och Maxwells ord: Kristi seger över döden utgjorde slutet på det mänskliga dilemmat. Nu finns det endast personliga dilemman, och även från dessa kan vi befrias genom att följa hans lärdomar, han som räddade oss från allmän undergång. Efter att ha tillfredsställt rättvisans krav ställer sig Kristus i rättvisans ställe. Eller vi kan säga att han är rättvisa, lika väl som kärlek. Likaledes, förutom att vara en fullkomlig rättvis Gud, är han en fullkomlig barmhärtig Gud. Följaktligen så ställer frälsaren allt till rätta. Ingen orättvisa i dödligheten är bestående, inte ens döden, för han ger livet återigen. Ingen skada, handikapp, förräderi eller misshändel. Allt ställs till rätta till slut, tack vare hans fullständiga rättvisa och nåd. Av samma skäl är vi alla ansvariga inför honom för våra liv, våra val och våra handlingar, till och med våra tankar. Eftersom han har åtlöst oss från fallet, så är det våra liv i själva verket hans. Han förkunnade: se, jag har givit er mitt evangelium, och detta är det evangelium som jag har givit er. Att jag kom till världen för att göra min faders vilja, därför att min fader sände mig. Och min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset, så att jag, sedan jag lyfts upp på korset, skulle kunna dra alla människor till mig. För att människorna, liksom jag lyfts upp av människor, på samma sätt skulle lyftas upp av fadern för att stå inför mig, för att dömas efter sina gärningar. Begrunda ett ögonblick den betydande uppståndelsen, den betydelse uppståndelsen har för att en gång för alla lösa frågan om Jesus för Nasarets sanna identitet, samt de stora filosofiska tvisterna och livets frågor. Om Jesus verkligen uppstod, bokstavligen, så måste det innebära att han är en gudomlig varelse. Ingen dödlig människa har makten i sig själv att komma till liv igen efter att ha dött. Eftersom han uppstod, så kan Jesus inte bara ha varit en snickare, en lärare, en rabbin eller en profet. Eftersom Jesus uppstod så måste han varit en Gud. Ja, faderns enfödde son. Därför är det som han lärde sant. Gud kan inte ljuga. Därför var han jordens skapare, som han sa. Därför är himmelen och helvetet verkliga, som han lärde. Därför finns det en andevärld som han besökte efter sin död. Därför ska han komma tillbaka igen och personligen reagera på jorden. Därför finns den yttersta domen och uppståndelsen för alla. I och med att Kristi uppståndelse är verklig, är tvivel på Guds, faderns, allmakt, allvetande och välvilja grundlösa. Han gav ju sin enfödde son för att återlösa världen. Tvivel på meningen och syftet med livet är ogrundade. Jesus Kristus är faktiskt det enda namn genom vilket frälsning kommer till mänskligheten. Kristi nåd är verklig och skänker både förlåtelse och rening till den botfärdiga syndaren. Tro är förvisso mer än en fantasi eller ett psykologiskt påhitt. Det finns fullkomlig universell sanning och det finns sakliga och oföränderliga moralnormer som lärdes av honom. Omvändelse från varje överträdelse av hans lag och bud är en angelägen sak. Frälsarens underverk är verkliga, liksom hans löfte till hans lärjungar att de skulle utföra samma och till och med större gärningar. Hans prästadöme är ovillkorligen en verklig kraft som förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. I och med att Kristi uppståndelse är verklig innebär döden inte vårt slut. Och när denna vår sargade hud är borta så ska vi i vårt kött skåda Gud. President Thomas S. Monson berättar om en Robert Blatchford som för 100 år sedan i sin bok God and My Neighbor med stor kraft angrep sådana vedertagna kristna trosatser som Gud, Kristus, bön och odödlighet. Han påstår utan tvekan, jag hävdar att jag har bevisat allt jag avsett att bevisa så fullständigt och bestämt att ingen kristen, hur framstående och kunnig han än må vara, kan bemöta och rubba mina argument. Han omgav sig med en mur av misstro. Men så hände någonting märkligt. Hans mur smolade plötsligt sönder till ingenting. Sakta började han träva sig tillbaka till den tro han föraktat och förlöjligat. Orsakade en sån grundlig förändring av hans inställning. Hans hustru hade gått bort. Med förkrossat hjärta gick han in i det rum där hennes jordiska kropp låg och han tittade en gång till på det älskade ansiktet som han så ofta hade tittat på. När han kom ut så sa han till en vän, det är hon och ändå är det inte hon. Allt är förändrat. Någonting som fanns där tidigare har tagits bort. Hon är inte densamma. Vad kan ha lämnat henne annat än själen? Dog Herren verkligen och uppstod igen? Ja. De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus. Att han dog, begravdes och återuppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta. När Jesu förutsagda födelse närmade sig fanns det några bland de forntida nefiterna och lamaniterna som trodde, men de flesta tvivlade. I sinom tid så kom tecknet på hans födelse en dag och natt och en dag utan mörker och alla visste. Även idag så tror några på Kristi bokstavliga uppståndelse och många andra tvivlar eller tror inte. Men några vet. I sinom tid kommer alla att se och veta. Ja, varje knä ska böjas och varje tunga bekänna inför honom. Tills dess så tror jag på de många vittnen om frälsarens uppståndelse. Vilkas erfarenheter och vittnesbörd finns i Nya testamentet? Petrus och hans kamrater, de 12, samt kära och rena Maria från Magdala bland andra. Jag tror på de vittnesbörd som återfinns i Mormons bok. Aposteln Nefi tillsammans med de namngivna folkmängden i landet ymnighet bland andra. Och jag tror på Joseph Smith och Sidney Riddons vittnesbörd som efter många andras vittnesbörd förkunnade det mäktiga vittnesbördet i den här sista tidsutdelningen. Att han lever, ty vi såg honom. Under hans allseende öga reser jag mig som ett vittne om att Jesus från Nasaret är den återuppstående återlösaren. Och jag vittnar om allt som det som följer av hans uppståndelses faktum. Må du få din övertygelse och tröst av samma vittnesbörd är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.